Ja, då hälsar jag välkomna till 24 avsnittet av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson och en gäst, Oskar Swartz. Välkommen.
Hej, hej. Tack.
Och idag så ska vi prata främst om porr. Vi har varit på porrfilmsfestival och vi ska kommentera lite lagförslag om porr och vi ska prata yttrandefrihet med Oskar Swartz. Men vi börjar med en massa kortnyheter.
Just det.
Och Hax, du kan väl sätta igång direkt med vad Facebook har gjort. De har ändrat sin policy.
Har de?
Jag tyckte du sa det.
Det tror jag inte jag gjorde, men vi har andra Facebook-nyheter. Tyska förbundskanslern Angela Merkel har nu gett sig på de sociala nätverken och säger att hon vill att de ska göra sina algoritmer offentliga. Och detta för att hon menar att dels skapas det en bubbla av åsikter kring människor som hon tycker inte är bra. Och dels så tycker hon att Facebook och Google skapar ett filter där små alternativa media inte kommer fram. Och det är klart, de här sakerna är väl naturligtvis problem, men jag är inte helt säker på att lösningen är att publicera algoritmerna. Jag är inte ens säker på att det hjälper, därför de flesta sökresultat och feeds är ju personliga. Så att algoritmen i sig kanske inte tillför så mycket. Så vad man borde göra där, det är vad vi brukar säga att man borde göra, nämligen att man borde öka konkurrensen och ha lite fler alternativ för människor att välja mellan.
Algoritmerna måste ju vara affärshemligheter.
Ja, dessutom.
Det är ju som att avslöja receptet till Coca-Cola eller något sånt.
Precis.
Men hon vill alltså att man ska få större mångfald i sitt flöde.
Ja.
Genom att reglera då och bestämma att de ska visa algoritmerna.
Och möjligen kan man gissa vad hon egentligen menar med det.
Okej, okay. Jag flikar in här det som jag trodde du skulle prata om. Men det var väl jag som skulle prata om det kanske, det här med att Facebook ändrar sin policy. Nu är det nämligen tillåtet att ladda upp bilder på napalmflickan igen. Mm. Intresseklubben antecknar. Jag tycker att Facebook får väl ha vilka regler de vill. Men gå vidare till dina nyheter, Hax.
Just det, vi har en lista här. Vi har ju talat en del om Internet of Things och detta faktum att ett antal uppkopplade prylar, till exempel webbkameror och routrar och sånt här, har använts för DDoS-attacker som har tagit ner stora delar av internet. Och nu har Andrew McGill på The Atlantic gjort ett, som jag tycker, lite kul experiment. Han satte upp en server som låtsades vara en brödrost och anslöt den till internet. Och det tog 40 minuter innan första angreppet kom med någon som försökte ta över den och använda den för ett botnet. Aha. Och under första dygnet så utsattes den för 300 attacker.
Men hur kommer det sig? Alla de här Internet of Things-sakerna, de får alltså egna IP-nummer då?
Ja, problemet är ju att väldigt mycket av dem har hårdvarukodade lösenord och användarnamn som inte går att ändra. Så var det ju till exempel med de här komponenterna till videokameror och stillbildskameror som säljs av en kinesisk producent. De enheterna går överhuvudtaget inte att byta lösenord i, så att en del av dem har ju blivit återkallade nu. Mm. Vilket jag tror vi nämnde förra gången. Men vi går vidare i listan så att vi får prata på det snart.
Kan du inte berätta lite vad som har hänt i CETA-frågan?
Just det, precis, ja, det jag perfekt. Tänkte ta upp. Där har det ju varit bråk. Valloniet, belgiska regionen Valloniet, sa nej till CETA, det vill säga handelsavtalet mellan Kanada och EU. Bland annat därför att man tycker att den här ISDS-mekanismen där företag kan stämma länder för ländernas lagstiftning var tveksam. Men efter att EU har lovat att den frågan ska gå till EU-domstolen så gav Valloniet upp. Gissningsvis så fick de en del annat betalt för det också. Så att det hindret föll. Och avtalet har nu undertecknats av stats- och regeringschefer och handelsministrar och vilka som nu har varit inblandade. Men det finns fortfarande parlament kvar som ska fatta beslut om det här. Och då inte minst Europaparlamentet. Vars handelsutskott röstar om saken i december och sen någon gång i december, januari så kommer det upp i plenum. Så man kan nog räkna med en rätt häftig strid i Europaparlamentet om CETA innan det blir verklighet.
Så Europaparlamentets handelsutskott förbereder det här för att rekommendera hur parlamentsledamöterna ska rösta?
Just det.
Som i svenska riksdagen?
Ja, ungefär. Då kan vi ju säkert räkna med en rätt omfattande kampanj mot CETA på samma sätt som kampanjen mot till exempel ACTA-avtalet.
Men får jag fråga, fick Valloniet liksom några ändringar eller de bara godkände det som fanns och blev mutade på något sätt?
Det formella som hände var att de fick ett löfte om att EU-domstolen ska granska det här med ISDS-funktionen. Sen så talas det en hel del om att belgiska regeringen och EU har lovat en massa annat som inte har med saken att göra. Det vill säga mutat dem. Och det skulle inte förvåna mig ett ögonblick, för det är så det brukar gå till i den delen av världen. Men vi går vidare. Men vi kan konstatera att EU-US Privacy Shield, som ersatte det här Safe Harbor-avtalet, som alltså handlar om skydd av europeiska persondata som överförs till USA. EU-US Privacy Shield ersatte det tidigare Safe Harbor-avtalet efter att EU-domstolen sagt att det uppfyller inte någon krav på rätt till privatliv som vi har rätt att ställa. Men det här nya avtalet, The Privacy Shield, det togs fram väldigt hastigt. Det togs fram på ett rätt slarvigt sätt. EU förhandlade bort sig och det är egentligen inte ett dugg bättre än det gamla avtalet. Så nu hamnar även EU-US Privacy Shield inför domstol.
Och det var i Europadomstolen som Safe Harbor-avtalet skrotades.
Precis. Och det här EU-US Privacy Shield kommer nu upp i EUs allmänna domstol, som man kan säga är en underavdelning till EU-domstolen, och det är anmält av den irländska Digital Rights-rörelsen.
Så EU har två domstolar?
EU har massor av domstolar.
Okay.
Sen så har vi det att spridningskollen har lagt ner.
Just det, den har vi pratat om förut.
Precis. Det var ju den här tanken att man skulle skicka ut utpressningsbrev till fildelare. Men där tycktes motståndet bli för stort.
Ja, Bahnhof, internetoperatören Bahnhof gjorde ju motstånd och precis, inledde en kampanj. De säger att 25 000 besökare på Bahnhofs hemsida spridningskollen.org skickade mejl till IT-ministern. Eller något sånt. Vad heter han? Peter?
Ja, jag tror att det från till början var IT-minister, men sen tror jag man ändrade till justitieminister. Men i vart fall 25 000 protestmejl till regeringen.
Varför tror du att Gotia Law, som alltså drev spridningskollen.se, varför tror du att de lägger ner?
Man fick en massa negativ publicitet som man inte vill ha. Och i det här så var ju dessutom en av landets större PR-byråer inblandade. Och de borde väl ha fattat rätt snabbt vart det hela barkade. Och har säkert haft, eller varit delaktiga i beslutet att skrota projektet.
Jag läste hur de förklarade varför de skrotade på sin egen hemsida. Och det var ju som att de tyckte att de avgick med segern, för nu har de lyft den här frågan och fått en massa uppmärksamhet.
Ja, och de sa ju något om också att de förmodligen har fått, bara genom skrämseln, fått folk att fildela mindre. Då får man se hur det blir då när de ger upp.
Ja, verkligen.
Vad de har gjort är att de har lärt folk att skaffa sig ett bra VPN, tror jag. Nåväl. Vi går vidare så att vi får diskutera på det någon gång. Lite Google-nyheter. Google har blivit anklagat för att ha missgynnat en av sina konkurrenter, nämligen ProtonMail, som är det här schweiziska projektet som syftar till att erbjuda god och säker e-mail under krypterade former där även metadata på något sätt som jag inte riktigt har förstått hur, men det är i alla fall metadata också ska vara krypterat. Och skälet Google, som ju då är konkurrent med ProtonMail naturligtvis eftersom man har Gmail, det Google anklagas för att ha gjort, det är att under ett antal månader helt enkelt ha tagit bort ProtonMail och sökresultaten. Söker man secure email så har man inte fått upp det. Och så uppmärksammade någon det. Och då sa Google, oj, något har blivit fel. Förlåt. Och så är ProtonMail tillbaka i sökresultaten nu igen.
Det hemska med sånt där är att det är så svårt att bevisa.
Precis.
Att Google tar bort något ur sökresultaten. Och Google kanske inte själva är medvetna om det. Om det är algoritmen som sköter det själv.
Precis. Och när vi ändå är inne på Google så har vi en sån här liten kufnyhet som jag tycker är rätt rolig ändå. Projektet Google Brain har experimenterat lite grann och låtit två stycken självstående autonoma artificiella intelligenssystem, som vi kan kalla X och Y, låtit dem kommunicera med varandra och tillsammans bygga säkra krypteringslösningar för den här kommunikationen. Sen har man låtit ett tredje artificiellt system, som vi kallar Z, försöka knäcka den här krypteringen och avläsa meddelandena. Och det har inte lyckats, vilket i och för sig är intressant. Och det är lite spooky det här att det är egentligen ingen som riktigt vet hur de här X och Y-systemen har gjort det här. Så man har lyckats konstruera artificiell intelligens som lyckas med god kryptering som ett annat system inte har lyckats knäcka, och man vet inte hur det har gått till. I princip.
Ja, man undrar ju vad de kommunicerar också.
Ja. Det finns länkar till detta på min blogg på 50 julestiftelsen hax.5juli.org.
Ja, så måste vi nämna också att Datainspektionen nu har kommenterat integritetskommitténs förslag. Integritetskommittén var ju alltså då en kommitté som är tillsatt av regeringen, antar jag, och som ska komma med det de har kommit med nu i juni 2016 var ett delbetänkande där de identifierade riskerna för, ja, de identifierade hot mot integriteten hos vanliga människor. Och i juni 2017 ska de komma med sitt fullständiga betänkande där de ska berätta då hur man ska åtgärda de här riskerna. Men det Datainspektionen gjorde var att de nu i veckan kommenterade att de gillade det här delbetänkandet, får man väl säga.
Integritetskommittén är ju, det kommer ju från Löfvens första regeringsförklaring, och det var ju en eftergift till Miljöpartiet. Tillsätter man en integritetskommitté så kan man sen köra över Miljöpartiet i alla integritetsfrågor, vilket är precis vad som har skett.
Så du menar att det var ett spel för gallerierna?
Det är mycket ett spel för gallerierna. Jag har läst betänkandet som kom förra sommaren, och det är ju inget fel på det. Man listar en massa problem och säger att oj, det här kan vara problematiskt. Och det är väl kanske inte så kontroversiellt, utan det som blir intressant det är ju när man ställer frågan, vad ska vi göra åt det här?
Och det får vi reda på om ett år då.
Förhoppningsvis.
Eller om 3-4 år, i juni 2017. Ja.
Och Storbritannien, där har Open Rights Group gjort något som du har koll på.
Ja, alltså Storbritannien, de håller ju på att införa sin Digital Economy Bill. De vill vara ledande i IT-frågor. Och den mest kontroversiella delen av det här har uppmärksammats i veckan i och med att de vill att vuxna människor som tittar på porr på nätet de måste bevisa att de är vuxna, alltså att de är 18 år. Och det måste ju ske på något sätt, och det är svårt att tänka sig att det kan ske på något annat sätt än att de måste identifiera sig. Så i praktiken så kommer det här resultera i ett register över alla vuxna engelsmän eller britters porrvanor, helt enkelt, säger Open Rights Group.
Och möjligen så innebär det också att det kommer att bli omöjligt att porrsurfa anonymt. Möjligen.
Ja, det borde det ju verkligen innebära.
Ach ja. Ja, no sex please, we are British.
Men det är väldigt många sätt i den här digital economy bill där man vill att vuxna människor ska kunna bevisa sin ålder. Det gäller även om man vill köpa vapen till exempel. Eller om man vill spela på nätet, men där finns det ju redan infört i och med att du måste alltid ha ett kreditkort som, där du betalar dina spel med.
Jag läste vad Open Rights Group, heter de väl, skrev angående registreringen av porrsurfning. De tog upp att, och nu vet jag inte exakt hur det fungerade, men de sa att ja, det var ju bekvämt för nazisterna att ha en databas över homosexuella i Tyskland som de kunde använda. Jag antar kanske att det var för att det var sjukdomsklassat och det fanns väl kanske straffrättsligt folk som hade åkt fast och sådär.
Mm.
Och sen kunde man då ja, välja ut dem och även det, sådana här register över religion, det har man väl i Holland till och med. Ja, det har jag alltid kritiserat för att man då om någon tar makten och inte tycker om en viss grupp.
Ja, det hände ju när tyskan ockuperade Holland. Så fanns ju ett system där det står vilken religion folk tillhör, vilket egentligen var en beskattningsfråga från början. Men det fick ju då snabbt andra användningsområden.
Ja, ett sånt register finns ju i Tyskland fortfarande.
Precis.
Även om inga register i Tyskland är särskilt centraliserade. Men de uppgifterna finns ju i alla fall just av skatteskäl.
I Sverige har vi i och för sig också. Det är ju många samfund som har beskattningsrätt. Där man frivilligt så att säga kan anmäla sig om man är katolik eller muslim eller något.
Men det är väl kanske så också att religion är inte någon kontroversiell fråga idag. Utan nu är det verkligen bara en skattefråga. Och det som däremot är kontroversiellt nu är ifall du tittar på Lolita-porr eller våldsporr eller någon annan porr som inte tillhör mainstream-fåran.
Och religion kan nog vara på väg att bli en kontroversiell fråga i Sverige.
Ja,
sen är Sverige speciellt känsligt eftersom till skillnad från till exempel Tyskland så har vi personnumren som gör att allting går att samköra så mycket, mycket enklare. Här i Tyskland, jag tror att jag har ett skattenummer, jag har ett momsnummer, jag har ett socialförsäkringsnummer, vilket i sig leder till en väldig massa byråkrati. Men å andra sidan så går det inte att samköra systemen på samma sätt som i Sverige.
Nej, vi ska också nämna att i den här Digital Economy Bill så ingår också ett förslag på att höja maxstraffet för upphovsrättsbrott från 3 år till 10 år. Och det är dessutom väldigt diffusa formuleringar om vad ett upphovsrättsbrott är. Om den som har spridit en fil har haft rimlig anledning att anta att den är upphovsrättsskyddad och så vidare. Så det kan vara väldigt lätt att hamna i finkan i Storbritannien i framtiden för små saker helt enkelt, säger Open Rights Group.
Ja, och det var nyheter och fakta. Vad ska vi göra nu, Carl?
Nu ska vi gå på porrfilmsfestival. Det är nämligen så att i Berlin så har det ordnats en sådan de senaste 11 åren. Just i våra kvarter här i Berlin, Kreuzberg. Och vi var där och vi tittade på Drei Schwedinnen in Oberbayern. En buskiskomedi får man nog säga.
Gladporr.
Gladporr, men vi ska kommentera filmen mer sen. Följ med till Porrfilmsfestivalen så återkommer vi efter det här inslaget.
Es war einmal ein kleines Bergvolk am Nordrand der Alpen.
Hörrni, då skålar vi för Drei Schwedinnen in Oberbayern. Det var en jätterolig film tycker jag. Vad tyckte ni?
Jag saknar ord. Jag kastas på något sätt tillbaka i min ungdom. Men när jag var ung så var sånt här tillåtet, höll jag på att säga. Det höll fortfarande, men på den tiden så var Sverige lössläppt och Tyskland lite mer puritanskt. Idag så är det precis tvärtom.
Okej, du drar direkt politiska poänger. Vad tyckte du, Oskar?
Jo, det var en jätterolig film. Jag tänkte, om jag bara associerat något, så var det till Änglagård där de här svenskarna kommer till lilla byn på landet och de kommer från Berlin, stora världen, och liksom förändrar hela byn. Och här kommer då 3 svenskor från syndiga Stockholm och förändrar den här byn i Oberbayern.
Ja, det var ju faktiskt ganska bra liknelse. Alltså svenskorna porträtteras ju som totalt hjärndöda, lite grann som man är i väst kanske har porträtterat asiatiskor ibland.
Jag tycker de var glada och lyckliga.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Det får man inte vara idag.
Nej, det är klart, det är förbjudet. Det stämmer.
Nej, men det var så. De var väldigt naturnära, spontant glada, gjorde vad de kände för och tänkte inte så mycket.
Ja, precis. Och man kan ju nästan förstå att det här måste ju ha lett till en massa turism till Sverige. För det här var ju den mest sedda filmen i Tyskland 1977.
Ja, och på den tiden så fanns det ju dessutom porrklubbar och stripklubbar och sånt i Stockholm.
Precis, de spelade ju in i Stockholm också. Det var ett collage där man bland annat såg Hollywood och Chat Noir.
Ja, Chat Noir, Sexorama och ja, lite andra logger också på porrklubbar som fanns i Stockholm på den tiden.
Ja, i alla fall, jag tyckte att filmen var också helt fantastisk rent filmmässigt. För det var som en tecknad film fast inspelad. Det är ju inte gladporr utan man skulle väl snarare kalla det buskis.
Vilket år var det de har gjort?
77.
77, ja, det var precis som åka tillbaka för den tiden jag gick på högstadiet. Det var sånt här som gick på bio då som man tjatade om att få se.
Ja, det var ju inte riktigt den danska gladporren. Det här var ju mjukare. Det var ju helnaken av fruntimmer och bröst och
någon mans stjärt också. Men alltså det var väl buskis. Det här var ju som tuppen med Magnus Härenstam i Sverige på 70-talet, eller?
Jo, det var ju, och det stämmer ju som du säger att det var som seriefigurer. De betedde ju sig så och allting skedde som i en tecknad serie.
Och allting hade ljudeffekter dessutom.
Någon slags Magnus Brasse buskis på något sätt.
Kling, kling, kling.
Precis.
Mycket ljudeffekter, väldigt mycket ljudeffekter.
Jag älskade det här temat, alltså musiktemat, när de tre svenskorna kom in. Alltså först var det ju alpmusik och joddel i princip i början. Sen åkte de till Stockholm och då blev det 70-tals disco i princip.
Precis. Och när de gick i Oberbergen, över ängarna där uppe i bergen, så var det också diskomusik hela tiden. De svängde sina stjärtar.
Ja, eller någon lugn easy listening musik som...
Men det var ju lite Benny Hill över det. Den här snabba musiken och nakna människor och kåta små farbröder.
Men då känns det ju som att nästan varje land i Europa hade sin version av den här genren på 70-talet. England hade Benny Hill, Tyskland hade det här. Vi hade också buskis i Sverige,
ja,
eller?
Ja, vi hade ju de här utan
Benny Hill var väl lite senare i och för sig, eller?
Ja, Benny Hill var väl 80-tal. Ja.
Benny Hill var med rätt länge, tror jag.
Det var ju med vignetten till den här filmen, inledningen. Det var ju Benny Hill uppspidade så här. Och sen ibland i vissa scener också.
Nej, men det var en lustiger film.
Vad var det med jag tänkte på? Jo, jag älskade också frosteriet i stereotyper. Det fanns liksom en gammal ful gumma. Sen är det frugan som man liksom inte vill ha sex med. Men som alltså lite grann som i Fawlty Towers. Pang i bygget.
Och så hade vi
bög den totala fjollan.
Det måste ju vara en av de tidigare. Liksom. Det här, det är klart.
Nej. Bögstereotyper har funnits hela tiden. Alltså även på 30-talet och sådär i filmerna, tror jag.
Så är det nog. Nu var det ju så här på 70-talet och diskon, så kom ju liksom de här typerna av bögar i populärkulturen. Men...
Ja, väldigt roligt var det.
Ja, men vi kan ju be oss till något lite lugnare ställe och prata svensk porr och svensk film, Oscar, tycker jag.
Ja, och nu är vi tillbaka i studion. Och då vill jag fråga dig, Oscar Swartz, som alltså är ordförande för 5 juli-stiftelsen. Men nu är du här för att prata lite om yttrandefriheten i Sverige, för att det var filmer som var yttrandefrihetsfrågan i Sverige länge och Sverige låg i bräschen, eller?
Ja, alltså den här filmen vi såg, jag var med också, Drei Schweden in Oberbayern. Det var ju en tysk film och det byggde på Sveriges rykte så att säga 1977. Och de här tre svenskorna stormade in och revolutionerade Bayern. Och det kom ju sig av att Sverige låg först vad gäller ett antal kontroversiella filmer som liksom bröt sexvallen flera gånger om. Började redan på 50-talet 1951 med Hon dansade en sommar som nu naturligtvis otroligt tam.
Var det Vilgot Sjöman det?
Nej, det här var Arne Mattsson. Och, men det var alltså två, ja, typ tonåringar tror jag, som hade sex innan äktenskapet. Det var ju inga vad heter det, explicita sexscener, däremot en naken badscen. Men det var väldigt kontroversiellt, och redan då fick Sverige ett rykte. Sen kom Ingmar Bergman med ett par filmer. Sommaren med Monica och Tystnaden. Och flera av de här var ju uppe i olika obscenitetsrättegångar i olika länder, och det var liksom kontrovers hela tiden vad som skulle vara tillåtet egentligen.
Mm. Den jag kände till mest, det är ju de här Jag är nyfiken gul och dem. Blev inte de kontroversiella också?
Precis. Sveriges rykte tilltog ju. De här som jag nämnde nu först var på 50-talet, men sen så kom Nyfiken gul 1967 i Sverige som Vilgot Sjöman då gjorde, och Lena Nyman var ju en då väldigt lössläppt kvinna som hade sex på ett sätt som inte hade skildrats på något sätt i film tidigare. Men det var ju en väldigt politisk film med Olof Palme med, och det är dokumentär blandat med liksom vällustiga Lena Nyman, som dessutom har ett kartotek där hon liksom för bok över alla killar som hon har sex med och deras utrustning och hur bra de var och så vidare.
Mm. Men okej, okay, så Sverige, hela svenska samhället stödde den här utvecklingen och var liksom stolta över att Sverige var så framåt?
Ja, det kan man ju säga. Vi var ju först i världen med en allmän sexualundervisning i skolorna, och det gjordes utredningar i början på 60-talet om hela svenska folkets sexualvanor, och man såg det som någonting frigörande och något stort då, som en glädje för folket. Ett bra folk ska ha bra sex och så vidare. Mm.
Och det här avspeglades då i lagstiftningen, antar jag. För att om det var filmerna som spred Sveriges rykte om att vara frigjort och så vidare, så hur var själva lagstiftningen när det gällde?
Ja, man hade en paragraf som var väldigt luddig, som hette att man inte fick såra tukt och sedlighet vad gäller publiceringar och okay. Sånt då.
Det låter lite grann som USA:s obscenitetslagar.
Precis, deras obscenitetslagar idag är ju, där slog ju högsta domstolen fast i Amerika att det som är obscent på ett ställe i Amerika är nödvändigtvis inte obscent på ett annat. Så i New York kan man i stort sett publicera vad som helst, medan i Alabama så kan nakna bröst vara obscent då, därför att det hela, har man sagt då, ska bygga på community standards. Vad är det som är acceptabelt i just det stället där någonting publiceras?
Mm. Men Sverige ändrade sin tukt och sedlighet.
Ja, Sverige var då såra tukt och sedlighet, vilket ledde till att det var domstolar i princip som, och åklagare som bestämde om de skulle gå efter någonting, för de sa att det här sårar ju tukt och sedlighet. Och då fanns det en ung jurist, en advokat som hette Leif Silbersky, som på 60-talet skrev en bok som just ifrågasatte den här ordningen då, att ska domare och åklagare och polis kunna bestämma vad som är att såra tukt och sedlighet. Så han drog faktiskt iväg en hel jury. Det var väl yttrandefrihetsmål, har ju jury i Sverige, det var väl så då också tror jag, eller om det var nämndemän. Men han drog iväg folk från rätten till att titta på Jag är nyfiken gul, Vilgot Sjömans film. Och hans mål med det var att de skulle se vad som visas på bio nu och att det går bra i Sverige att visa det. För han ville då överföra det på tryckta skrifter och sa att om man kan visa det här, när Lena Nyman knullar på bion, så borde det vara tillåtet i tryckt skrift också.
Wow, vilken hjälte! Leif Silbersky.
Ja, han säger då att det var han som liksom rev sexvallen i Sverige genom en debattbok som han skrev och genom att han faktiskt tog fighten i rätten för det här då.
Och det här var alltså slutet av 60-talet?
Ja, mitten på 60-talet kanske, slutet. Har inte exakt.
Ja, men om man tog med dem och ser Nyfiken gul,
ja,
som
just
kom 67.
Precis, det har rätt. 67 kom den. Och sen hade ju Nyfiken gul då premiär i USA 1969. Och det blev ju ett socialt fenomen, som man kallade det. Time skrev i sin årsbok att det fanns två kulturella händelser under 1969, och en del jämförde med lika stort som månlandningen. Och det var En nyfiken gul. Och den hade alltså de högsta intäkterna en utländsk film hade haft i Amerika på 23 år. 23 år senare slogs det alltså. För en, wow, en svartvit politisk film och så vidare. Mm. Och piken kom när någon skandaltidning fotade i smyg Jackie Kennedy Onassis, som ju var världens mest hyllade kvinna då, enka efter president Kennedy och nu gift med världens rikaste man, skeppsredaren Onassis. De smög då in i mörka glasögon på en biograf på Manhattan och tittade på den här svenska skandalfilmen då, som först hade varit uppe i rätten. Den drogs in och de beslagtog och det blev liksom rättsfall i Amerika tills den äntligen då frisläpptes.
Gud, fantastiskt. Vilken historia man skulle ha levt då.
Ja, och sen så kom i snabb följd både danska och svenska filmer. Kärlekens språk fanns det en film som hette Language of Love, som ju var en slags, de kallar för sexploitation, som var sexupplysningsfilm där, som de i USA skrev om, att skandinaviska sexualteknokrater i vita rock. Det var ju liksom doktorer som visade sexualorganen och liksom kunde visa explicita, mycket explicita pornografiska saker genom att undervisa helt enkelt, och hur man har bra sex och så vidare.
Men nu vill jag veta hur det gick för Leif Silbersky. Lyckades han ändra lagstiftningen i Sverige så att den skulle gälla även för tryckta skrifter?
Ja, så i praktiken efter det här rättsfallet så släpptes ju de tryckta porren fri, och det fanns mängder av pornografiska producenter i Sverige som exporterade mycket tryckta skrifter. Men lagen ändrades inte, det var tolkningen, utan det kom lite senare. Det kom en utredning då som en följd av allt det här, de här kontroverserna om just yttrandefriheten. Och där föreslog en statlig utredning att yttrandefriheten ska vara i stort sett gränslös. Man ska få publicera vad man vill. Men de diskuterade då, det kanske inte var bra med sexuellt utnyttjande av barn på bild eller våldspornografi. Så man tänkte sig att det skulle finnas någon gräns. Naturligtvis så skulle det vara förbjudet att producera sådana bilder, det vill säga om man missbrukar ett barn sexuellt. Men frågan var om man skulle få publicera bilden då. Mm. Men justitieministern Geijer då, Lennart heter han eller Geijer, han drev igenom att yttrandefriheten skulle vara helt gränslös.
Inga restriktioner vad gäller barnpar eller våldspar.
Precis, så i Sverige och Danmark fanns ju faktiskt en period i början på 70-talet när barnpar lagligen kunde publiceras.
Mm. Och därför blev ju också Sverige stor som barnparproducent i hela Europa och världen.
Det finns faktiskt löpsedlar för Aftonbladet som idag skulle vara olagliga. När man har haft sexartiklar och sexualupplysningsartiklar.
Just det, jag har sett ett stort uppslag från Aftonbladet. Ja. Det är väl en tysk-amerikansk fotobok här för mig.
Precis, men ändå, Aftonbladet, de använde Will McBrides kända fotobok, men de gjorde en mer, de nämnde inte den egentligen, utan jag tror huvudrubriken var, ja, vad var den? Sex är skönt för barnen. Just det. Och så var det liksom Aftonbladets söndags vanliga texter om hur man gör familjelivet bättre.
Det var ju, Lars Ullerstam var ju lite inne på det 1964 när han kom med en bok som heter De erotiska minoriteterna. Där han hade stor solidaritet med en massa marginella grupper och som hade olika sexuella böjelser och sånt. Och han inkluderade det på något sätt i ett vänsterprojekt. Vi måste vara solidariska med alla. Så att helst skulle alla få utlopp för sina sexuella fantasier. Men han sa ju då att det kanske inte är så bra när det gäller barn. Även om det nu har börjat bli vanligt att barn leker sexuellt med sina föräldrar, skrev han i boken.
Mm. Alltså, sen hade man ju rätt mycket sexualupplysning som vände sig till barn också. Vi minns ju, vi är många som minns de här rätt absurda barnprogrammen från 70-talet. när man berättade vad som sker när pappa stoppar sin kiss in i mammas kiss och så kommer det ut barn. Och det var, man verkligen vinnlade sig om att folkbilda, men det blev också lite grann, over the top, därför att man var så vansinnigt naiv, alltså man hade sånt naivt språk när man försökte förklara alla de här sakerna.
Men det var väl, var inte det Per Oscarsson med, eller var det Per Oscarsson? Vad händer när man stoppar pappas korv i mammas gryta? Det blir grynkorv.
Men okej, okay, men rent juridiskt då, barnporren och våldsporren släpptes fri i Sverige, och det var också lagligt med inte bara strippklubbar utan sexklubbar där folk hade samlag på scen.
Ja, det argumenterade Silbersky för mycket starkt i sin debattbok då, som han gav ut i samband med sina rättegångar. Att vi borde ha klubbar där folk kunde ha samlag på scenen och folk tittar på, så att säga, i publiken. Och det fanns ju, när jag var liten så kommer jag ihåg, det var ju massor av annonser i kvällstidningarna för sådana. Och det tyckte man var lämplig underhållning för, ja, vanliga par och så. Ta en rolig kväll på sexklubb och sitt och ta några drinkar, och sen så hade de sex i nättaket, kommer jag ihåg. Det vill säga, man hade ett nättak och ovanför folk då, så man kunde sitta och titta upp då när folk hade sex för att få bra vinklar och sådär.
Wow, man vill läsa mer om den här tiden i Sverige. Det låter ju som något som är helt annorlunda. Det låter ju som Reeperbahn eller något annat, ja, exotiskt.
Precis. Och sen så började man, det uppstod eftersom allt var så fritt då. Det fanns klubbar som annonserade om striptease av flickor som kommer direkt från skolan. Och sen 1973 då så sa man att de måste vara över 18 i alla fall för att uppträda på, okay, och ha samlag på sexklubbarna.
Wow, så i början av 70-talet då var allt fritt i Sverige. Men det här återreglerades igen sen?
Stegvis, ja. Barnporren förbjöds ju faktiskt inte yttrandefrihetsmässigt från 1980.
Mm.
Och sen så viss våldsporr förbjöds 1986.
Men det som är så fantastiskt är ju liksom hur du har slagit över med lössläpptheten. Från att Sverige var ett föregångsland som chockade tyskarna i Oberbayern med sina blonda flickor som sprang kring med bara bröst i bergen, till dagens situation där samhällsdebattörer sitter och skriver debattartiklar där man fördömer porren, och där Tyskland är ett jämförelsevis otroligt sexualliberalt land. Man undrar ju hur det blev så här. Hur Sverige och Tyskland, så att säga, hur det här polskiftet inträffade.
Har du någon teori?
Massa funderingar, men nej, faktiskt inte. Jag är rätt förbryllad. Och framförallt så är jag förbryllad på hur vänstern har gått från att vara sexliberal och springa omkring nakna med blommor i håret och vifta med brösten och snoppen till att bli totalt sexualfientlig idag.
Jag tycker att en iakttagelse man kan göra, det är att Sverige är ett väldigt litet land och ganska homogent vad gäller inkomster och sådär. Och det gör att det går väldigt snabbt för Sverige att snabbt liksom mobilisera sig åt det ena eller det andra hållet. Och det gör att när det var den här sexuella frigörelsen, då gick det väldigt snabbt för Sverige att bli helt extrema i ena riktningen där. Och nu när vi är influerade av andra saker från USA och så vidare, så går det också väldigt snabbt att genomföra lagar och att få en helt annan attityd hos folk.
Ja,
man kan egentligen identifiera ganska bra när vändpunkten kom. Det var en utredning som skulle liberalisera sexualbrottslagstiftningen. Att bli mera i samklang, tyckte man, med de enormt sexualliberala strömningar som fanns i samhället. Och det lades fram en sån utredning som sen blev väldigt kritiserad från ett, ja, ett feministiskt genderperspektiv då, där man mer eller mindre tyckte att sexualliberalismen har nog varit mer till nytta för män än kvinnor. Och sen så vände det och man tillsatte en ny utredning, och istället för att liksom lätta upp sexualbrottslagarna så tajtades de till väldigt mycket, och sen har ju den trenden varit.
Okej, så vi nådde något slags peak sex i Sverige kring 77 då?
Ja, det var 77 ungefär då, ja.
Mm. Och sen kom internet.
Mm.
Senare.
Ja.
Som man måste förhålla sig till.
Ja, men alltså, idag är det ju inte tillgången på sex i Sverige som är problemet, därför att eller tillgången på porr ska jag säga i Sverige som är problemet, därför att den finns ju lätt tillgänglig på nätet för alla som vill, men det är ju attityderna som har förändrats så mycket, vilket jag tycker är intressant. Och jag blev rätt förvånad när jag såg, det var här om veckan i DN, det var någon debattartikel där alla hatade porr. Och det var ju även människor som man tycker borde stå för yttrandefrihetsprinciper och inte liksom springa omkring och ha moralpanik när det gäller porr. Som Beatrice Ask till exempel, som hade skrivit under den här artikeln.
Jag läste den och jag slogs ju av att de verkar inte riktigt veta vad de pratar om. De pratar om fortfarande med porren som någon slags storindustri med rika, slisiga Bert Milton-typer och sånt, som är deras karikatyrer av porrproducenter. Fast mycket av porren är ju numera de här Tube-sajterna, X-Tube, där folk lägger ut vad som helst. De tar ju betalt för sina egna camshower, och det är ju liksom amatörernas afton nu.
Mm. Ja, har vi pratat klart om porr och om Sverige som yttrandefrihetskämpe förr i tiden i alla fall? Tack för att du berättade om det, Oskar.
Okej, tack.
Och då innan vi slutar så kan jag berätta att imorgon så startar Adobe Max-konferensen för Creative Professionals. Oh, vi har ju glömt att nämna att Apple släppte nya MacBook Pro häromdagen.
Ja, men det kan vi nästan förbegå med tystnad, tycker jag.
Ja, eller med en tår. Åh, vad hemskt det var. Jag blev så besviken. Men i vilket fall, fram till nästa avsnitt skulle jag vilja att lyssnarna funderar lite på varför integritet är viktigt. För det har vi fått en fråga om, och vi vill gärna diskutera det och ge lite svar på det. Varför är det viktigt med den personliga integriteten egentligen? Maila gärna carl@5july.org så pratar vi om det i nästa avsnitt.
Gör det. Tack för att ni har lyssnat.
Mm, hej då.
Hej då.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch immer.